11 november 1992. Nordisk kulturfestival i London.
Med kunglig pompa och ståt invigdes igår kväll i London en påkostad nordisk kulturfestival. Den största någonsin i Storbritannien.
Så mycket kungligt siden har inte frasat i tonen av London Citys blåsare sedan 1300-talet, sägs det. Där var kung Carl Gustav och hans nordiska kollegor och några tusen till som lyssnade till drottning Elisabeths invigningstal.
The Scandinavian countries have a rich and varied cultural life. But much of it is less well known in Britain than it should be. In spite of the close and long-standing links of friendship.
De nordiska länderna har en rik kultur, men mycket av den är mindre känd i Storbritannien än den borde vara, konstaterade drottningen. Men nu ska det alltså bli ändring på det. En isländsk barnkör var det första av de hundratals arrangemangen. I en månad ska Londonborna få se och höra den allra bästa nordiska kulturen. Edvard Munch, Ingmar Bergman, Sibelius, Carl Nilsson, Mumin, Pippi Långstrump, isländska sagor. Ja, allt är genuina. Det är kulturcentret Barbican som har skött urvalet och de har gallrat hårt. Glaskonstnärinnan Ulla Forsell är den enda svenska nu levande konstnären som är med.
De har stannat till och har varit väldigt intresserade. Och det är väl kanske att också att man många gånger förknippar fortfarande glas med glasbruken, med kristallen, med det slipad. Och sen så finns det då en helt annan sida som är då mer lekfull, mer färg, kanske mer respektlös. Och det, jag tror kanske inte de har sett så mycket av det tidigare.
20 miljoner kronor kostar kalaset. Det mesta betalas av sponsorer. Svenska staten kommer undan med någon miljon och vår kulturminister var mycket nöjd.
Ja, starten är ju alldeles fantastisk.
Jag tror att det kommer att betyda för Norden en sån här satsning i London, den största någonsin.
Jag tror det betyder väldigt mycket och också kombinerat med att vi har en diskussion om att alla de nordiska länderna nu har sökt eller kommer söka medlemskap i EG. Och då blir det flera signaler på en gång.
Kulturminister Birgit Friggebo intervjuad i London av Anders Lindqvist.
Förre östtyske ledaren Erich Honecker inför rätta i Nya Tyskland.
I Berlin inleds idag rättegången mot den förre östtyske ledaren Erich Honecker. Och det här, det blir den mest uppmärksammade uppgörelsen med någon av de forna öststatsledarna.
Rättegången mot Erich Honecker gäller 13 fall av dråp. Samtliga begångna av östtyska gränsvakter som sköt mot människor som försökte fly över Berlinmuren. Men bakom ligger en större fråga som sällan prövas i domstol. Vilket ansvar har en statsledning för det som statens tjänare utför på uppdrag och enligt gällande lagar? Erich Honeckers tre försvarare är alla oroliga för att detta blir en politisk process och inte en vanlig rättegång. Den förre DDR-ledaren har 5 medåtalade, bland dem Erich Mielke, den förre chefen för den fruktade östtyska statssäkerhetstjänsten Stasi. Honecker är sjuk. Hur sjuk den nu 80-årige mannen egentligen är har varit föremål för omfattande undersökningar och överväganden sedan Honecker fördes från Moskva till Moabitfängelset i Berlin i somras. Domstolen har till sist ansett honom tillräckligt frisk för att rättegången ska kunna inledas. Opinionen i Tyskland är splittrad. Enligt gjorda undersökningar tycks märkligt nog trycket att genomföra rättegången vara större i den västra delen av Tyskland än i den östra. Honecker representerar ett tyskt förflutet, östtyskt och rött. Tyskland, både öst och väst, har ofta kritiserats för bristande vilja att städa i sitt rikstyskt bruna förflutna. Den kritiken vill Bonn slippa nu. Idag börjar Tyskland att göra upp med de förlorande kommunisterna i öst. För bara några år sedan hyllades samma män med skålar och tal vid galamiddagar i Bonn, i Stockholm och annorstädes.
Palestinska befrielsefrontens ledare Yasir Arafat i intervju i Tunis av svensk korrespondent 12 november 1992.
Ja, PLO-ledaren Yasir Arafat tror inte längre på förhandlingar om Mellanöstern. Nu är det dags att kalla in FN, det säger han i en intervju med Ekots utrikeskommentator Bo Karlström.
Yasir Arafat tar emot i sitt personliga högkvarter på en tyst och mörk aveny i Tunis. Huset ligger bakom en hög skyddande tegelmur omgivet av utländska ambassader. Arafat sitter och väntar bakom ett skrivbord i kortändan av ett långt sammanträdesrum. Han är för ovanlighetens skull barhuvad. Hans berömda huvudbonad, den svart- och vitrutiga kafien, ligger på ett litet bord vid sidan av. På väggen bakom Arafat sitter en enorm färgbild av Al-Aqsa-moskén i Jerusalem, muslimernas heliga plats. En av hans närmaste medarbetare sitter bredvid honom, annars är rummet tomt, så när som på två livvakter. Vår inspelningsutrustning kontrolleras mycket noga av en beväpnad vakt. Yasir Arafats budskap är att förhandlingarna mellan palestinierna och Israel kört fast helt och hållet. Ett år har gått sedan förhandlingarna inleddes i Madrid, det år som förhandlarna fick på sig. Nu säger Arafat att det är dags att kalla in FN enligt den överenskommelse som fanns.
I have the right to ask for the international protection now, according to the resolution taken in the Security Council concerning the United Nations observers and the special envoy for the Secretary General of the United Nations to be there to observe and to supervise and to protect our people.
Arafat säger att han har rätt att kalla in FN-observatörer som också ska skydda palestinierna från israeliska övergrepp. Yasir Arafat är på gott humör och talar om allt möjligt, om Bill Clinton som han tror ska föra samma Mellanösternpolitik som president Bush. Men han ser allvarligt på Clintons uttalande att Jerusalem ska vara Israels huvudstad. Det kan varken muslimer eller kristna acceptera, säger Arafat.
Because no Palestinian, no Arab, no Muslim, no Christian can accept this slogan which had been declared by the Israelis and that Israel, that Jerusalem is their capital for greater Israel.
Arafat talar om de mer militanta palestinska grupper som inte vill ha några förhandlingar. Vi har en demokratisk ordning, säger Arafat. Får de majoritet i vårt parlament så får jag väl ge mig. Jag är stolt över vår demokrati.
If they can get the majority, I will accept. We are proud of our democracy.
Arafat försäkrar att Jordaniens kung Hussein inte har några planer på att dra sig tillbaka. Sådana uppgifter har ju förekommit efter ett tal som Hussein höll där det också framgick att han är sjuk. Arafat tror inte på det här. Han hade själv just talat med Hussein som försäkrat honom att allt är bra.
According to my information from him himself directly that everything is going okay.
Att Yasir Arafat vid 63 års ålder gift sig för första gången har väckt en viss uppmärksamhet. Han har ju alltid sagt att han är gift med revolutionen.
Before you always said, and people asked you that, I am married to the revolution. But now you are married to a woman.
Don't forget I am Muslim. Yeah. I can marry four. So I still marry three Palestine and one woman.
Glöm inte att jag är muslim, säger Arafat. Jag kan ha fyra hustrur, tre palestinskor och revolutionen. När bilden till mina av mötet ska tas sätter Arafat på sig en pälsmössa för att dölja flinten. Den lille mannen sträcker upp sig i sin välpressade gröna uniform med den väldiga revolven som alltid på plats vid höften. Vi har gått en halvtimme. Intervjun slutar med en hälsning till Arafats gamle vän, förre utrikesministern Sten Andersson.
Och det var Ekots utrikeskommentator Bo Karlström som träffat PLO-ledaren Yasir Arafat i Tunis.
November 1992. Ska räntevalsen börja nu igen?
Vi ska börja med att berätta att räntorna i Sverige idag gjorde ett dramatiskt hopp uppåt igen. Marknadsräntorna steg med 1 procentenhet och fortsätter den högre nivån så kan det betyda ny oro på valutamarknaden och ännu högre bostadsräntor.
Underskottet i budgeten är större än vad som tidigare framkommit. I november beräknas statens upplåningsbehov via riksgälden till hela 28 miljarder kronor. Tidigare hade man trott att det bara skulle bli 17. Och då bristen på pengar är stor i Sverige kom bakslaget idag. Under stor oro på penningmarknaden steg de korta marknadsräntorna med över 1 procentenhet. Och håller trenden i sig är risken stor för att ränteuppgången sprider sig till de vanliga banklånen.
Hur ser situationen ut för villägare?
Den rörliga räntan är det väl sannolikt att den inom de närmaste dagarna kan gå upp igen. När det gäller den långa räntan så brukar man vänta en vecka, 14 dagar, 3 veckor ibland och ser om det är en ny nivå som har etablerats eller om det bara är en tillfällig dagslända.
Dagens ränteuppgång är ett bakslag för riksbankschefen Bengt Dennis som de senaste veckorna har drivit ner räntorna till en allt för låg nivå. Och läxan kan bli dyr.
November 1992. Åter oroligt Israel, Libanon.
Vi går utrikes. Israeliska pansartrupper har enligt uppgifter från Beirut återigen gått in i södra Libanon. Uppladdningen vid gränsen har pågått i en vecka och föregåtts av gerillaattacker så sent som idag.
Det här var det israeliska svaret på en gerillaattack i förrgår. Ett hus tillhörande den av Iran inspirerade Hezbollah-gerillan bombades sönder och samman. Byggnaden utgjorde enligt Israel hem och mötesplats för en gerilla som svär att fortsätta kriget mot Israel till seger eller tills de alla dör. Men enligt uppgifter från libanesiska säkerhetstjänsten ikväll så företar Israel nu en åtskilligt större operation än mot bara ett hus. Enligt ögonvittnen pågår just nu häftiga strider mellan israeler och Hezbollah-gerillan nära den libanesiska hamnstaden Tyr. Och också Amal-gerillan är invecklad i strider mot israelerna, rapporteras det. För en vecka sedan sköt Hezbollah-gerillan mot den nordliga israeliska bosättningen Kiryat Shmona och en 14-åring dödades. Sedan dess har Israel samlat stora förband i norra delen av landet. Det har spekulerats i om det här bara var en styrkedemonstration eller om Israel gjorde sig berett för en ny invasion av södra Libanon. Israel varnade: en enda raket till och vi slår till hårt. Efter att Hezbollah-gerillan skjutit av 10 Katyusha-raketer idag kom Israels svar. En större red eller mindre invasion pågår just nu i Libanon.
November 1992. Socialdemokratiska partisekreteraren Mona Sahlin går ungdomens väg med sina nykterhetsvanor principer.
Vin ska man kunna köpa i vanliga livsmedelsaffärer och Systembolaget bara öppet på lördagarna. Det tycker Socialdemokraternas partisekreterare Mona Sahlin, men en del av hennes partikamrater är upprörda.
Mona Sahlin drar sig inte för att uppträda med cigarett offentligt. Men när hon nu talar sig varm för vin- och spritförsäljning på lördagar och kanske också i livsaffären, ja då finns det faktiskt de som hickar till.
Jag känner att det här ifrågasätts ute bland många, de här onödiga reglerna. Att inte kunna ta ett glas vin vid teaterfoajén, att inte få flytta ölglaset från bardisken till dansgolvet. Och då ifrågasätter man hela alkoholpolitiken.
Sahlin tycks ligga rätt till i opinionen. Alla vi frågade i det här systembolaget sa utan undantag ja till friare alkoholförsäljning.
Det tycker jag vore bra.
Jag tycker det är bra.
Mm.
Jag tycker det.
Tycker jag bra.
Ja, varför inte? Ja. Kan underlätta för många.
Däremot får Mona Sahlin mottugg från en annan gren av socialdemokratin, nämligen den kristna broderskapsrörelsen.
Jag tycker det är ett dåligt förslag därför att just vi vet att desto mer tillgängligheten ökar, desto mer ökar skadorna. Konsekvenserna är vi får en sämre samhällsekonomi eftersom det kostar de här skadorna. Och vi behöver inte i dagsläget en sämre samhällsekonomi, vi behöver en bättre.
Men är det inte rimligt ändå att folk som klarar av alkohol ska få köpa på lördag och söndag också, som i övriga Europa?
Ja, men det finns någon som heter solidaritet också. Att vi ska tänka på dem som inte har lika lätt med alkoholen.
Det är ju tyvärr så här att de som verkligen är fast i alkoholberoende, när man till exempel avskaffade lördagsöppet, så förflyttas ju tyvärr den där konsumtionen till hemkört eller köpa illegalt på Slussen. Kommer inte åt alkoholberoendet?
Kan vi skilja ut oss från andra europeiska länder nu när vi ska närma oss EG?
Ja, varför ska vi inte kunna det? Det gör ju på så många andra frågor.
November 1992 om Kanadas eskimoer.
Kanadas eskimoer blir världens största enskilda landägare. Det är resultatet av en omröstning som också ger eskimoerna eller inuiterna möjlighet att skapa ett eget hemland.
Rätten att fiska och jaga på drygt 2 miljoner kvadratkilometer tundra och is. Det är en del av det avtal som inuiterna, Kanadas eskimoer, nu godkänt i en omröstning. Genom avtalet skapas Nunavut, vårt land, som täcker 1/5 av Kanadas yta och till 80% befolkas av inuiterna. Till en del av området får urbefolkningen också äganderätten och blir därmed världens största enskilda landägare. Det tog 17 år av förhandlingar innan avtalet låg klart för omröstning, där ja-sidan vann en klar seger.
This land claims will give us a self-determination and to run our own affairs and our lives in the future here in Nunavut area.
Avtalet om Nunavut är helt genomfört först om 7 år. Då ska de 17 000 inuiterna också ha en långt driven självförvaltning i sitt hemland.
November 1992. Somalia.
Ja, en ny våg av attacker i Somalia väcker stor oro bland FN-folk och hjälporganisationer. 18 utländska biståndsarbetare har angripits utanför huvudstaden Mogadishu och FN-trupper har utsatts för beskjutning på flygplatsen. Det rapporterar vår Afrika-korrespondent.
18 utländska biståndsarbetare utsattes för ett bakhåll utanför Mogadishu igår. Det var amerikanska och franska biståndsarbetare som var lediga och var på väg till en strand utanför huvudstaden. De lyckades så småningom undkomma utan allvarligare skador, men en person skottskadades i armen. På Mogadishus flygplats utkämpades igår enligt den pakistanska nyhetsbyrån APP 150 pakistanska FN-soldater en timslång eldstrid med soldater ur en av de stridande fraktionerna i Somalia, den som tillhör generalen Mohammed Farah Idid. Inte heller på flygplatsen uppges någon har skadats allvarligt, men dessa två händelser samt en attack i onsdags mot 34 lastbilar med livsmedel har skapat stor oro för en ny serie angrepp mot hjälpverksamheten i Somalia, där flera miljoner människor svälter och upp mot ett par hundratusen befaras ha dött av svält, främst på grund av det 2 år gamla kriget mellan de olika fraktionerna i landet. Vid attacken mot lastbilarna i onsdags befaras 40 människor ha dödats. De 150 pakistanska FN-soldaterna hade den här veckan inlett sitt arbete med att bevaka flygplatsen för att försöka skydda hjälpsändningarna till Somalia. Totalt finns 500 FN-soldater i landet. FN vill sätta in 4 000 man i Somalia, men Mohammed Farah Idids fraktion har motsatt sig det och även protesterat mot att FN nu bevakar flygplatsen. Idid har hotat med blodbad om fler FN-trupper sätts in. Attackerna och hoten mot hjälpsändningar och FN har gjort många biståndsarbetare i Somalia oroliga och pessimistiska. Vi har oerhörda svårigheter att få ut hjälp till de behövande, säger man bland biståndsfolk. Det verkar som om vi kan pumpa in hur mycket som helst utan att de som mest behöver hjälpen nås av den. Bertil Romilsson, Harare.
November 1992, Jordanien.
Idag firar Jordanien att landets populäre kung fyller 57 år. Men bakom firandet finns en oro för kungens hälsa. Kung Hussein har nämligen själv antytt att han inte är botad från sin cancer efter en operation i USA tidigare i höst. Och oron beror på att kungen betraktas som garanten för lugn och stabilitet i Jordanien, som är ett nyckelland i Mellanöstern.
Kungens födelsedag firas med stor ballongtävlan nere i dalgången Wadi Rum, ett av naturens under som har fått alla öknens älskare, allt ifrån Lorenz av Arabien, att utgjuta sig i poesi. Än en gång kommer kung Hussein att uppleva vad som mötte honom när han kom hem efter sin canceroperation och över 1 miljon människor var ute på Ammans gator. Det jordanska folkets spontana och allt överskuggande kärlek till kungens person. Kung Hussein har aldrig tidigare under sitt rekordlånga 40-åriga styre varit så populär som idag, samtidigt som kungen själv har brutit ett tabu och talat om sin egen dödlighet. I ett tal till nationen förra veckan tycktes kungen antyda att han inte är botad från sin cancer och förbereda sitt folk för det värsta. Ett upplyst folk står och faller inte med en person, manade kungen och framhävde Jordaniens två grundpelare. Den demokratiska utvecklingen som han själv har stått fadder till och det hashemitiska kungahusets fortbestånd. Sedan mer än 20 år tillbaka finns en tronföljare utsedd, kungens yngre bror kronprins Hassan, en ytterst kapabel och spränglärd herre. Ändå fruktar många att Hassan inte besitter kungens politiska instinkter och unika förmåga att bara genom sin egen person förena till synes oförenliga krafter i ett oroligt hörn av världen. Så sent som häromdagen benådade kungen två parlamentsledamöter som hade dömts till 20 års straffarbete, anklagade för omstörtande verksamhet. Deras, liksom andra muslimska fundamentalisters verksamhet, är kanaliserad i den folkvalda församlingen som är Jordaniens säkerhetsventil skapad av kungen. Själv alltid beredd att dra in sina motståndare i maktsfären hellre än att hämnas och förgöra sina fiender. Slumrande rivalitet mellan Jordaniens ursprungliga beduinbefolkning och landets majoritet av palestinier utgör en tidsinställd bomb som kungen hittills har desarmerat genom den allomfattande lojalitet som han själv åtnjuter. Motsättningarna kan komma att ställas på sin spets om fredssamtalen med Israel leder till att den ockuperade Västbanken med dess palestinier åter knyts närmare Jordanien. Om kungen då inte finns där, vad händer? Känslan idag är bävan och kungens födelsedagsfirande har många undertoner. Titti Nylander, Nicosia.
Kambodja, 14 november 1992.
Mitt under hotet om förnyat krigsutbrott i Kambodja pågår registreringen till valet i maj. Flera svenskar deltar i förberedelserna. Vår utsände rapporterar från Phnom Penh.
I FNs största och svåraste operation någonsin, den här i Kambodja, är det misslyckandena som noteras. Demobiliseringen av de fyra krigande fraktionernas tillsammans 200 000 soldater, den går inte som den ska. Soldaterna lägger inte från sig vapnen. Och repatrieringen av 300 000 flyktingar, de får inte, som utlovas, mark när de kommer tillbaka till Kambodja. Det finns helt enkelt inga åkrar över till dem. Men en del av FN-uppdraget ser ut att lyckas någorlunda. Förberedelserna för de fria valen som ska hållas om ett halvår. Hör vad Björn Brandström, som är en gråhårig polisman från Kalmar, kan berätta efter att i provinsen Ratanakiri, längst upp i nordost, längs den legendariska Ho Chi Minh-leden, har varit säkerhetseskort åt organisatören där, svenskan Monica Rosenqvist.
Jag var på en invigning igår av ett av distrikterna och där börjar man med att registrera översteprästen i samhället. Och därefter så har vissa äldre personer inbjudna eftersom de är föregångsmän och har erfarenhet och de yngre lyssnar på de äldre i det här landet.
så uppe i den delen av Kambodja är valregistreringen både problemfri och lyckad?
Den är inte problemfri, långt därifrån, men det är mest praktiska problem, det är inte så mycket politiska problem i det området.
Människor som levt i krig och terror i mer än 20 år får sin identitet kontrollerad. De fotograferas och de förses med ett röstkort. Kan detta bli rätt i ett land där man inte ens vet hur många invånare det finns efter Pol Pots folkmord under 70-talet? Svar, ganska rätt. Det finns enligt FNs kvalificerade gissning 8,8 miljoner invånare, 4,4 miljoner är röstberättigade. Och de 800 internationella registreringslagen har under en månad på fältet sin första halva miljon kambodjaner registrerade. Det finns redan 14 partier i valkampen, medräknat de röda khmererna, som spelar en nyckelroll i det sargade kambodjanska livets alla skiften, men som sannolikt bojkottar valet. Och grupper kan sabotera valet redan under registreringsperioden, stjäla röstlängderna till exempel. Så här sa FN-truppernas ÖB, den australiensiske generalen John Sanderson, när jag idag talar med honom.
Quick reaction forces in each sector which are ready to deploy immediately in any emergency situation. The sectors also, the military sectors also provide a location to secure the registration kits, which if they were to fall into the wrong hands could disrupt the registration process.
Ja, trupper, sa generalen, att snabbt sätta in i nödsituationer, och vi har säkra platser för att deponera handlingarna från valregistreringen som, om de hamnar i orätta händer, ju kan förstöra registreringen. Generalen berättade också hur hans FN-trupper nu patrullerar vid registreringslokalerna till fots eller med jeep. Och där hoten mot dem som vill registrera sig är mera troliga, där sätter vi in beväpnade soldater som skydd åt registreringspersonalen. Läget någorlunda under kontroll alltså. Politiken i Kambodja lever, även om den inte mår så bra. Staffan Heimersson, Phnom Penh i Kambodja.
November 1992. Engelska FN-trupper ska hjälpa till med ordningen i Bosnien-Herzegovina.
Vapenvilan i Sarajevo håller fortfarande efter 2,5 dygn. Men från flera andra håll rapporteras om oroligheter och brott mot vapenvilan. Och efter svårigheterna att få fram hjälpsändningar i Bosnien så förbereder nu nyanlända brittiska FN-soldater en kraftig förbättring av skyddet för hjälpkonvojerna i stridsområdet.
Vintern kryper på och lantbrukarna här tar in det sista som jorden givet i år. Här, inte långt från Medelhavet men väl på 800 meters höjd, förbereder de sig för den hårda årstiden. Den värsta kylan och snöfall är att vänta, och den bosnisk-serbiska offensiven gör att frontlinjen kommer allt närmare. För de som kör mat, läkemedel och andra förnödenheter från Kroatien hit till Bosnien-Herzegovina byggs det provisoriska vägar för att de ska slippa köra genom stridsområden.
Pa, imas vega, imas vega. I posebno noću.
Det var sitt strahonde.
För att skydda matkonvojerna förs nu bland annat flera tusen brittiska FN-soldater djupt in i landet. Längs hela vägen upp mot staden Vites finns kraftigt beväpnade FN-patruller.
And step back.
I expect us to be delivering a lot of aid to hundreds of thousands of people to keep them alive in the winter. That's really what we're here to do.
Myself personally, I think it's a good job we're going to do to help the people that need it.
And any experience from other missions before?
No, this is my first one.
Ju närmare vintern kommer, desto svårare kommer det bli för transporterna att ta sig fram här i centrala Bosnien-Herzegovina. Men det är ändå inte vintern som FN-soldaterna fruktar.
We've come under attack because I've not really done it before. So there, and good points is doing something to help people.
För den livslinjen som ska se till att maten kommer fram skapar den förstärkta FN-närvaron en viss säkerhet. Men det finns ett oroväckande scenario. När FN-soldaterna i veckan kommer att ge sig ut i de värsta stridsområdena för att dela ut mat, då kan de bli de som dras in som ytterligare en stridande part.
Rules of engagement dictate to us that if we're being shot at ourselves, then obviously we are allowed to shoot back, but it's minimum force.
November 1992. Ytterligare rapporter om Kambodja av intresse.
Nu till Kambodja. Medan krigsmålen där tornar upp sig aktualiseras landet på nytt i FN kommande vecka. Sanktioner är att vänta mot de som hindrar att fredsuppgörelsen genomförs och kanske görs FN-soldaternas roll mera offensiv. Vår Asienkorrespondent rapporterar från huvudstaden Phnom Penh.
Under halleluja från grannländer och världens stormakter och FN skrev för ett år sedan Kambodjas alla fyra krigande fraktioner under ett avtal som skulle göra dödens fält till fredens åkrar. Men nu vägrar maoisterna, de röda khmererna, de som hade makten under fyra år på 70-talet och under maktutövningen hade ihjäl mer än 1 miljon av sina egna landsmän, de vägrar att leva upp till avtalet de skrev under. NADK, som de röda khmererna kallar sig som parti, tror att det genom att hålla sig utanför fredsprocessen kan återerövra makten i landet. De vägrar lägga ner vapen, deras fruktade gerilla demobiliseras inte. FN tillåts inte inspektera de områden de håller. Och FN, som i Kambodja med 15 000 soldater och 7 000 civila, genomför sin största och mest kostsamma operation någonsin, riskerar ett fiasko. Och därför höjs tonen mot de röda khmererna. FN-truppernas ÖB, general Sanderson, hotar med säkerhetsrådet. NADKs icke-samarbete, icke-deltagande gör att demobiliseringen inte gått enligt planerna. Detta blir ett av de främsta övervägandena för säkerhetsrådet, säger general Sanderson. Hur processen ska kunna hållas igång och vilka andra önskemål man har på oss militärer. Högste chefen för hela operationen här, japanen Akashi, har sänt sin nya rapport i FN-högkvarteret i New York. Och Indonesiens utrikesminister har sänt sin om det havererade krismötet i Peking för en vecka sedan. Och generalsekreteraren Boutros Ghali filar nu på sina förslag till säkerhetsrådets möte i veckan som kommer. Bedömare här är ense om att någonting kommer att ske. En resolution om sanktioner mot de trilskande röda khmererna. Sanktionerna blir för det första ett uppehåll för de röda khmerernas skogsavverkning i de tropiska regnskogarna i västra delen av Kambodja. Virke som de säljer i gränshandel med Thailand. Det fordras alltså att thailändska virkeshandlare under beskydd av det landets notoriskt korrupta generaler ska ge upp sin lönsamma handel. Vidare för det andra, stopp för de röda khmerernas handel med ädelstenar, främst rubiner och safirer som bryts i gruvor de kontrollerar och, liksom virket, avyttrat i Thailand. Och för det tredje, att de röda khmerernas ekonomiska tillgodohavanden utomlands, att de fryses. Alla tre sanktionerna är rena slag i luften, för de röda khmererna står i princip utanför penningekonomin. De lever på bark och rötter om så krävs. Staffan Heimersson, Phnom Penh i Kambodja.
Litauen, 16 november 1992.
Det gamla kommunistpartiet förstärker sin valseger när rösterna i den andra omgången i Litauens parlament får egen majoritet i parlamentet, och valet är ett stort nederlag för Litauens president Landsbergis.
Det demokratiska arbetspartiet, det tidigare kommunistpartiet, har fått åtminstone 73 av de 141 platserna i det litauiska parlamentet, säger man. Det kan bli ytterligare ett par när samtliga röster har räknats. Det innebär att partiet på egen hand kan bilda regering, och det innebär av allt att döma att partiet också kommer att ta hand om posten som parlamentets ordförande, det vill säga att den hittillsvarande statschefen Vytautas Landsbergis ersätts med någon annan. Folkfronten Sajudis får sammanlagt cirka 30 och Kristdemokraterna strax under 20 platser i det nya parlamentet. Trenden från den första valomgången för 3 veckor sedan har sålunda ytterligare förstärkts. Hos det litauiska folket visade det sig finnas ett djupt missnöje med hur de sajudiskledda regeringarna skött landets angelägenheter sedan Litauen blev självständigt. Så tog exempelvis olja och bensin i stort sett slut bara ett par veckor före den första valomgången. Ändå är det en ödets ironi att de tidigare kommunisterna vunnit en sådan klar seger i den före detta Sovjetrepublik där frihetskampen var som hårdast. Nu övertar det demokratiska arbetspartiets ledare Algirdas Brazauskas rollen som Litauens ledande politiker från Vytautas Landsbergis. Den karismatiske musikprofessorn får lämna plats för den gamle kommunistbasen. Anders Eriksson i Vilnius.
EES-avtalet, som alltså är en uppgörelse mellan EG och EFTA, om det godtas av den svenska regeringen så ger den medborgare i Europa större frihet över gränserna att arbeta och överhuvudtaget vistas snabbare mellan länderna. Här är en rapport den 16 november 1992.
Ja, på onsdag så ska den svenska riksdagen rösta om EES-avtalet som träder i kraft vid årsskiftet. Det här avtalet betyder fri rörlighet över gränserna för varor, människor, kapital och tjänster. Och från och med årsskiftet så är det till exempel tillåtet för alla medborgare i de länder som omfattas av avtalet att bosätta sig och arbeta var som helst inom samarbetsområdet.
Hittills har det varit ganska svårt att få arbets- och uppehållstillstånd i många länder i Europa. Men från 1 januari kan man alltså bosätta sig var man vill inom EG och EFTA. Förutsättningen är att man har ett arbete eller klarar sin försörjning på annat sätt. EG och EFTA-medborgare som blir arbetslösa i sitt eget land får bo 3 månader i de länder som omfattas av EES-avtalet för att söka jobb. Men på villkor att de under tiden får arbetslöshetsunderstöd från hemlandet. Ungdomar får studera var som helst om de har studiebidrag eller kan visa att de har pengar så att de klarar sig studietiden ut. EES-avtalet reglerar också vilka sociala rättigheter som gäller för den som väljer att bosätta sig någon annanstans inom EG eller EFTA. Där gäller den så kallade likabehandlingsprincipen, det vill säga man har rätt till samma förmåner som landets medborgare har. Men rätten till social trygghet gäller alltså bara för den som har ett arbete och för den medföljande familjen. Den som blir arbetslös utomlands kan ändå räkna med arbetslöshetsunderstöd och sociala bidrag under en övergångsperiod. Arbets- och uppehållstillstånd gäller 5 år i taget. Den som förlorar jobbet utomlands får stanna i landet perioden ut plus ytterligare 1 år för att söka nytt jobb. Har man inte lyckats skaffa nytt arbete under den tiden måste man resa hem igen. Det finns alltså vissa begränsningar för hur fritt man kan röra sig mellan de olika EG- och EFTA-länderna. De rika länderna har velat förhindra att deras trygghetsnät utnyttjas av människor från länder med sämre sociala rättigheter. Pensionen är en sådan fråga. Om EG- och EFTA-medborgare ska få full folkpension i Sverige till exempel måste de ha bott här i minst 40 år. En svensk som pensionerar sig i EG eller EFTA får svensk folkpension plus de ATP-poäng man arbetat ihop i Sverige plus pension från det land eller de länder där man jobbat. Det betyder att om man till exempel bott i Portugal eller Grekland måste man komplettera med privata pensionsförsäkringar för att få en svensk normalpension.
Rapporterade Kerstin Brostrand.
Ytterligare lite om valet i Litauen den 16 november 1992.
2,5 år har gått sedan Litauen förklarade sig oberoende från Sovjetunionen. Sedan dess har relationerna till Ryssland varit kylslagna. Förr var republiken ekonomiskt beroende av grannen i öst. Nu får man ingen olja. Det är kallt i husen, inflationen är explosionsartad. I år har en tredjedel av fabrikerna slagit igen. Ett sådant Litauen tas över av den före detta kommunistledaren Algirdas Brazauskas. De ekonomiska reformerna har gått för fort, säger han, och det vann han valet på. Litauen ska bli en marknadsekonomi av västlig typ, men inte till det priset. Men det var folkfronten Sajudis som ledde Litauen till oberoende under den nu sittande presidenten Vytautas Landsbergis. Han skyller nu till en del den ekonomiska krisen på väst. Biståndet var för litet och kom för sent. Landsbergis ska bilda en parlamentsopposition och vänta ställa upp i presidentvalet i Litauen om några månader.
November 1992, Sydafrika.
I Sydafrika har en högt ansedd domare kommit över dokument som klart visar att den sydafrikanska militären har varit inblandad i politiska mord och att det existerar en så kallad tredje kraft i Sydafrika.
Domaren Richard Goldstone leder den offentliga kommission som undersöker orsakerna till våldet i Sydafrika. Och den utförde för 5 dagar sedan en razzia mot en byggnad som används av den militära säkerhetstjänsten. Man fann där, enligt domaren Goldstone, mycket komprometterande dokument som visar att den sydafrikanska armén använde sig av en hemlig agent för att misskreditera och smutskasta afrikanska nationalkongressen ANC. Det arbetet utfördes främst av den tidigare för mord dömde agenten Ferdi Barnard, och arbetet ska, enligt Goldstone-kommissionen, har pågått ända fram till den 30 december förra året. Barnard avskedades då på order av den dåvarande försvarsministern Rolf Meyer. Den sydafrikanska militären har hela tiden förnekat att man haft Barnard anställd. Det var tydligen en lögn, säger nu domaren Goldstone, som också påpekar att dokumenten visar att det uppenbarligen finns klar grund för påståendena om en så kallad tredje kraft. Det har länge hävdats, inte minst av ANC, att det existerar en tredje kraft bestående av bland annat folk inom militär och säkerhetstjänst som blåser under det politiska våldet i Sydafrika. En ANC-talesman säger efter domaren Goldstones avslöjanden igår att det visar vad vi redan visste. Det finns överväldigande bevis för att en tredje kraft existerar. Domaren Goldstone med högt anseende inom de flesta kretsar i Sydafrika hävdar att det finns ytterligare 100-tals dokument att undersöka hos den militära säkerhetstjänsten. Men vi har inte resurser att fortsätta den undersökningen, säger Goldstone, som nu kräver vidgade befogenheter och resurser för att göra en komplett undersökning av det sydafrikanska försvaret och även av privata arméer. Frågan är vad det som nu avslöjats får för återverkningar för den sydafrikanska regeringen. President de Klerk har nyligen sagt att regeringen har full kontroll över säkerhetsstyrkorna och att det inte existerar en tredje kraft i Sydafrika. Bertil Romilsson, Harare.
November 92, USA.
Så ska vi till USA nu, och för att påminna oss om kravallerna i Los Angeles i våras. Kravaller som ju följde efter att 4 poliser som misshandlat en svart man frikändes. Idag upprörs USAs svarta av en liknande händelse. En svart man dödades av poliser i staden Detroit för en dryg vecka sedan. Och nu har 4 poliser åtalats för den dödsmisshandeln.
Malice Green blev 35 år gammal. Han satt i en bil och några poliser bad om hans körkort. Hans hand var knuten och poliserna bad honom öppna handen och kliva ut ur bilen. Det är oklart idag vad Malice Green höll i. Ett papper, säger en del. Kokain, säger poliserna. Ett vittne säger att Green sa något spydigt till poliserna som började slå Green med sina batonger. Det var poliser som var kända för sina hårda metoder. Vittnen säger att misshandeln från polisernas sida pågick i en timme. Malice Green, som var svart, dog på platsen. Och Detroit, som är en av de amerikanska städer där rasrelationerna är hårdast ansträngda, var nära upplopp av samma typ som i Los Angeles. Borgmästaren Coleman Young sa att Green hade mördats av polisen och nu har fyra poliser underrättats om att de kommer att åtalas. Två av dem för dråp, en för vållande till annans död och en för övervåld. Polischefen i Detroit har sagt att det här inte är Simi Valley och syftade därpå att det var en helvit jury i Simi Valley utanför Los Angeles som frikände fyra poliser för Rodney King-misshandeln i våras. En av polisernas försvarsadvokater har sagt att med en borgmästare som anklagar poliser för mord och en polischef som påminner om Los Angeles-kravallerna och vad som ledde fram till dem, deras ord kommer att ringa i juryledamöternas öron enligt advokaten. Polisbrutalitet i USA är inget nytt, men i normalfallet så är det poliserna som får rätt, ibland mot överväldigande bevisning, som i Los Angeles när misshandeln filmades av en amatörfotograf. Samtidigt höjs det röster för att inte överdriva fall där poliser misshandlar privatpersoner med tanke på den verklighet USA:s poliser lever i. Här dödas en polis var tredje dag. Lasse Åsgård, New York.